Ja, vi var lite undrade ifall vi skulle vara utomhus eller inte i gudstjänsten nu. Och jag är ju glad att vara här. Jag tog med mig klämmor och nypa ifall det ska komma blåst och så på sina på papper och blad. Och det är alltid ett visst bestyr. Nå, jag instämmer med vad som har sagts, att det är roligt att se er allesammans här idag. Och jag antar att många av er har en modern mobiltelefon med er. En smart telefon. No, smartphone för oss som kan engelska. Och det är ju egentligen något annat än en gammal telefon där man ringer med. En liten dator, bevars. Där man skickar olika sorters meddelanden. Och man använder sociala medier. Man kan gilla. Man kan dela och skicka vidare. Man kan vara en vän också med obekanta personer. Och man kan ju vara följare. Och jag har förstått att om man är influencer och har många följare, så är det en väldigt lockande tanke för kanske många unga människor. Och faktiskt är det så att jag tänker röra mig i den sfären nu idag. Och detta egentligen, fast jag har ju varken konto på Facebook eller Instagram eller Twitter. Men det är ju så att kyrkoåret föreslår att vi ska ha det här nu i all sin framsynthet. Nå, och då är det det som kallas för efterföljelse. Och efterföljelse gäller ju den stora influensen Jesus från Nazaret. Och några bibelverser från Matteus kapitel 4 först. Jag börjar på vers 18. Matteus 4. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare." Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och vi ska följa Matteus från ett annat bibelställe också, kapitel 16. Matteus kapitel 16, vers 24. Sen sa Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det." Det är ju alldeles uppenbart att vi människor gärna vill tillhöra ett sammanhang där vi får känna oss delaktiga. Är man musikintresserad så kan man kalla sig för punkare, och i både uttryck och klädsel och musikstil känna igen sig med sina medmänniskor som också gillar den musiken. Så man kan vara hårdrockare, dansbandsentusiast måhända. Och ni som är idrottsintresserade kanske är fan. AIK-are bevars. eller man håller på Färjestad eller Degerfors. Hit hör jag, här vill jag vara. Och så samlas man gärna tillsammans med sina likasinnade och gläds och är väldigt fångad av just den delen för en tid i alla fall. Bibeln och Nya testamentet berättar om en annan mycket speciell tillhörighet. Att Gud, som är alltings skapare, som vi hörde i dikterna här tidigare, genom att uppenbara sig som Jesus från Nasaret, inbjuder oss och kallar oss att få delaktighet med honom, han som är universums Herre. Vi kan få bli efterföljare till Jesus. Delaktighet av gudomen bevars. Att vara en lärjunge. Eller som Nya testamentet ibland säger, att tillhöra dem som är på den vägen. Det vill säga, tillhörigheten betyder också att man är på väg någonstans. När Jesus undervisade så talade han väldigt mycket om Guds rike. Och att få del av Guds rike. Det kan vara som en skatt i jorden man hittar, och himmelriket är som. Och Jesus tar många bilder från livet runt omkring för att beskriva vad han menar. Och att han inbjuder människor att komma och följa honom och bli, skapa en relation till himmelens Gud också. Precis som de här fiskarpojkarna gjorde som vi läste om. Och de svarade ju på maningen att följa genom att göra det. De reste sig och lämnade allt. Och jag tänkte ibland på, det berättas om de andra bröderna, Zebedeus söner. De satt med sin far och jobbade och sen lämnade de och gick iväg. Och jag har ibland tänkt, vad tänkte Zebedeus själv om det där då, när hans medarbetare drar iväg. Nå, Jesus kallade och människor följde honom på den tiden. Det vi kallar lärjungarna, den grupp som var närmast. Och Matteus, som jag läste lite ifrån, har en hel del olika berättelser om vad som hände. Där Jesus visar vad han vill att en efterföljelse ska betyda. Han tar upp sånt som han tycker, det här ska karaktärisera den som följer mig. Var som ett ljus i mörkret. Var som ett salt som bevarar friskheten. Var den som älskar, också den som förföljer er. I Gamla testamentet så beskrivs ju förhållandet till Gud mera genom lagen, Mose lag och diverse olika tillämpningar av detta. Och när Jesus då anknyter till det så säger han att hos mina lärjungar ska lagen vara skriven i hjärtat. Som om man har en kompass inombords som ger rätt inriktning. Någonting som vi tar till oss och som vi har införlivat med oss själva. Så att det blir mer av en inre drivkraft och inte så mycket påbud då. En lag skriven i hjärtat. Jag vet inte om ni har hört om en man som heter Anders Kompass. Hans namn är lite ovanligt för vissa år. Han var en lång tid medarbetare i FN på projekt i olika länder i Afrika. Och då upptäckte han att bland FN-arbetarna fanns det ett antal som förgrep sig på de människor man skulle hjälpa. Han påtalade där, fick egentligen inget gensvar annat än att han var en lite besvärlig person. Han lyfte det på högre nivå och det blev lite ståhej inom organisationerna. Det skulle hanteras på ett annat sätt. Och Anders Kompass tyckte att det här är så allvarligt att det måste ju hända någonting. Han såg något som han inte tyckte, det här kan inte få fortgå. Och småningom har man då försökt att ändå komma något till rätta med det där. Och då tänkte jag, den här mannen Anders gjorde skäl för sitt efternamn. Att han såg och han insåg och han kände att det här är inte rätt. Vi behöver göra någonting åt det. Och han försökte och ville göra någonting åt det. Och sen läste jag att den Kompass senare hamnade hos IM, individuell människohjälp. Där han drar vidare. Men när jag läste det tänkte jag, så lämpligt att heta Kompass när han visar på var man bör gå i ett orättfärdigt situation. Att han hade detta i sig. När Paulus skriver om livet i Guds rike så talar han inte lika ofta som Jesus själv gjorde om just benämningen Guds rike. Utan Paulus vänder sig ju mycket till församlingen och till de Jesu efterföljare som finns i församlingen. Det som är ett uttryck för den levande kroppen. Den som då vill gestalta en efterföljelse i Guds rike. Och då en efterföljelse som också hör ihop med gemenskap. Och nu är det ju bra att det finns möjligheter att sända på Facebook och sprida Guds bud på olika sätt. Sen är det stort att man också kan som här idag samlas till gemensam gudstjänst. Vi ser varann, vi är rätt nära varann. Och vi tillsammans bildar en grupp som nu vill vara inför Guds ansikte. Och då kan vi ju vara från Finnröja eller Laxå. Det går ju bra. Och vi gläds åt det. Och vi kan glädjas åt folk från Göteborg också. Och rent av från Strängnäs. Och se att vi hör samman och kan också uttrycka det med vår kropp. Och för mig är det något rikare än att sitta och titta på en bildskärm. Nu vill jag inte alls vara förringa behovet och betydelsen och möjligheterna av sådant. Men att det inte förhindrar att vi också storligen gläds åt att kunna mötas som Jesu efterföljare. Och när jag läste den här delen när Jesus talar om att man måste förneka sig själv, är det lite kärvare tonfall. Och jag förstår det så att Jesus uppmanar oss att tänka på att vad det innebär att välja att följa honom. Att det inte är en lek med ord, utan att det gäller livet. Det personliga livet och de värderingar vi har. Och livet för oss som samhällsmedborgare. Och att Jesus säger att efterföljelsen av honom får konsekvenser. Att stå upp för sanning och godhet kan fresta på. Anders Kompass märkte det på ett vis. Andra människor märker det obehagligt mycket. Och i många länder kan det vara fara för livet att bekänna sig som Jesu efterföljare. Man kan få på olika sätt ta sitt kors när man står för en övertygelse. Och att stå på en utsatt persons sida ger inte alltid meriter, bevars. Och inte minst utmanar det ibland den egna bekvämligheten. Och det finns flera så här dubbla begrepp som visar att det inte är alldeles lätt att förstå allting. Den som mister sitt liv ska finna det. Jaha, så är det. Och ni minns måhända berättelsen om arbetarna i vingården som arbetade från hela dagen till en timme och alla fick lika lön. Och det utmanade de som tänkte att det här skulle vara rättvist. Räknesättet i Guds rike är ju annorlunda. Och rättvist är väl inte att alla får precis lika, tänker jag. Rättvis kan vara att få det man behöver. Och sen räknar vi ju ibland så väldigt på att få precis lika så att inte någon annan får mer än vad jag får. Jesus säger, du kan få det du behöver. Du kan få det som räcker till. Du kan få del av evigt liv. Och dagspenningen är evigt liv. Och sen kan du arbeta en timme eller 10 timmar. Du har fått full ersättning. Vad hände med de första lärjungarna? De som vandrade iväg här. Lämnade sina nät. Och småningom blev vad som kallas människofiskare. Ja, de fick ju vandra med Jesus. Det var mycket fotvandring. Man satt vid bergsluttningar och hörde undervisning. Jesus gick i en båt och talade till en hop människor på stranden. Han träffade många människor och fick berätta om Guds rikets närvaro. De fick se människor som mötte Jesus och blev botade från sjukdomar. De fick till och med se och höra om att döden inte hade all makt utan Jesus kunde vara starkare än döden. Vågor och vind kunde han styra. En sådan är det vi följer, kanske de tänkte då. Sen var det ju så uppenbarligen att de förstod ju inte allt Jesus sa. Och ibland har jag tänkt så här i min enfald att det skulle vara spännande att följa med Jesus då när han levde. Och då liksom få reda på precis allt hur det ska vara. Och hur det var. Och så läser jag att evangelierna berättar att i synnerhet när Jesus berör senare delen av sin verksamhet, uppgiften att fullborda försoningsverket, så var det någonting som hans närmaste, de som vi läste om förut, Petrus, inte alls förstod det. Nej, du ska ju inte, vi står vid din sida. Och att han talade om lidande och om korset var någonting som man inte alls kunde förstå. Messias var ju segraren, konungen som skulle komma. Och att han uttryckte att Gud valde att använda också ett lidande och en korsdöd är... Ja, det är märkligt kan jag tycka. Jag förstår det naturligtvis inte fullt ut. Mer än att det finns en delaktighet i Guds väsen till att känna igen när vi möter motgångar, lidande, så har någon varit där före oss. Jag är inte ensam om det. Och sen blev det ju ändå så att flera av lärjungarna fick bokstavligen följa Jesus. Och tog sitt kors på. Eller hamnade själv på korset. Flera av dem blev ju också korsfästa. Ja, vad händer med den som idag vill följa Jesus? Vi får förlåtelse. Misstag, missgrepp, fel inriktning i vårt liv. Rannsakar man sig så hittar man ju mycket som behöver förlåtas. Och sen finns det olika inställning till hur mycket man ska kalla synd och syndens makt. Men att vi gör fel är ju nog ingen som kan säga emot. Och i Bibeln uttrycker som att vi är fångade i syndens välde. Och Jesus kan ge befrielse från det. Förlåtelsen kan få bli min del. Befrielsen ifrån det som jag gör fel och det som brister i mig kan Jesus skyla över. Och som lärjunge så kan man ju också, och kanske med åren tycker jag mer och mer, förstå det viktiga och stora i att ha tillgång till bönens väg. Jag kan som Jesu efterföljare få be till Gud i Jesu namn när jag vill, när jag behöver. Vi gör det i kyrkan, förvisso. Men vi gör det ju när vi behöver. Gud finns nära till oss och vi har en möjlighet att alltid dela bekymmer, glädje och vad som än rör sig i vårt liv med honom. Och när man lite grann läser och ser vad var det, olika typer av psykologiska behandlingsmetoder handlar om, så är det ofta att kunna få berätta, tala, dela och tillsammans få bearbeta någonting. Jag har tillgång till Guds hjärta. Jag får uttrycka min glädje, min vånda, min oro. Och allting. Och veta att han hör mig. Sen är det ju inte alldeles enkelt ändå. De gånger man tycker att man beder om något som man behöver. Och det inte blir så. Och ja, då tänker jag att jag förstår kanske inte det där nu. Men möjligheten att be, och så när man ser tillbaka på sitt liv, alla de gånger det har blivit bönesvar, som jag inte alltid faktiskt såg när de kom, utan efteråt förstod jag, det här är Guds finger som har lett på olika sätt i vårt liv och i vår familjs liv. Att den möjligheten är stor och rik för mitt hjärta. Vi har tillgång till en hjälpare också som efterföljare. Den helige ande kallas hjälparen, som är given till oss, som då kom senare än de lärjungar som vandrade med Jesus. De hade ju kontakt med Jesus själv. Vi har möjlighet till en hjälpare att få del av den helige andes kraft och ledning. Och när jag var ung så hade jag bibringats, kanske jag ska ursäkta mig mer, uppfattningen att andens uppfyllelse kom när jag som mottagande kär, var ren och redo och mottaglig för Guds överflödande nåd. Som om det var en medalj för gott andligt liv. Innan jag uppfattade och förstod att hjälparen kommer till den som behöver hjälp. Inte den som har allting och har kommit långt på vägen. Utan vi som behöver hjälp kan få hjälp av någon som finns. Och det märkliga är att om jag behöver hjälp så går det bra. Och samtidigt kan Jonas också behöva hjälp och få det. Och alla vänner här. Och Guds öga far över hela jorden. Och vi har tillgång till någonting som är så ofattbart stort att jag inte förstår det heller. Den hjälparen finns som kraft, som ledning och stöd för mig på olika sätt. Också där tycker jag att jag har lärt mig att väl så mycket i efterhand jag ser hur mycket det har varit. Det är jag inte observant över just det när det sker kanske. Men jag gläds åt att få ha tillgång till detta. Sen är det ju som sagt så att som Jesu efterföljare så är det ju inte alltid bara enkelt. De senaste åren har jag läst en del i tidningar och rapporter om hur svårt det kan vara för unga kristna i skolan. Där man kläms på olika sätt. När man vill bekänna sin tro på och efterföljelse till Jesus. Där inte bara skolkamrater utan kanske också en del vuxna beter sig utomordentligt egendomligt och förolämpande mot den som vill uttrycka sin tro. Så att vi behöver be för de unga som vill bekänna att man får hjälp också när det nyper till. I umgänget. När man behöver tillhörighet på olika sätt. Och känner kanske att det inte är alldeles lätt. I slutet av Matteus evangelium. Som jag har hållit mig vid. Så den sista, allra sista avsnittet. Handlar om att Jesus samlar sina lärjungar efter uppståndelsen. Och då säger han så här till sina följare. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Som följare har vi också fått en uppgift att berätta vidare. Evangelist är den som är berättare och sprider det. Och vi kan på olika sätt få uttrycka det här till vår omvärld. Och under tidernas lopp har det ju varit olika sätt man gör det här på. Och vi får be att vi idag får möjligheter och får se de möjligheter som finns att fullfölja det här att vi inbjuder människor till att bli Jesu efterföljare. Och att lära och att följa det som Jesus har önskat om oss. Och det allra sista som Matteus skriver i citatet av det Jesus säger då är så här. Och, säger han till slut då, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och jag tänkte, det är ju en avslutning av en evangelieberättelse som är oslagbar. Ett löfte från Jesus själv. Att du som min efterföljare, du med dina brister, dina svagheter, med din glädje och din iver. Vad som än finns hos dig, så har jag lovat att vara med dig varje dag. Var dag. För mig betyder det var dag. Att Jesus och Gud känns nära när vi står här kanske känns naturligt. Men vi kan få möjligheten att var dag leva med Jesus bredvid oss. Inte så att som jag ibland önskar att han skulle sopa undan de besvärligheter och bekymmer jag har. Det borde han väl kunna göra. Och ibland blir det så. Och då blir jag förundrad. Fast jag borde tänka, ja, så här är det ju. Och de gånger det blir annat än vad jag i min vishet har tänkt, så får jag ändå leva i förvissningen om att Jesus är med mig, går med mig och också bär mig när det behövs. Och då faller alla teologiska funderingar och spetsfundigheter åt sidan, och det blir vad jag uppfattar som huvudpunkten för oss kristna. Vi lever i en relation med Gud Fader och med Jesus hans son och med den helige ande. Och sen kan det uttryckas i dogmer och olika bestämda uppfattningar. Så önskar jag att det är livet med Gud och med Herren Jesus som är det viktiga för en efterföljare. Och vi får be att vi får förnya vår efterföljelse. Och att vi kan hitta med vägar att uttrycka den som fungerar för vår tid. Det är så lätt att komma ihåg hur det var. Och när man tyckte att det där var ju bra, då bör man ju hålla fast vid det. Jo, det kan man behöva. Sen kan man också behöva se vad är möjligt för vår tid. Och jag ber att Jesus ska visa oss vägar. För oss här i Finnröja, Laxå, Göteborg, Strängnäs och var vi än finns. Jag har lovat, säger Jesus, att jag är med er till tidens slut. Och det märkliga är att han också säger i Bibelns berättelse att den tiden tar ju inte slut. Att vi får ju det för resten av allt som finns i tid och tidens förgängelse också.